Ett återkommande tema i många av de samtal som jag har med människor är frågan om identitet. Vem är jag? Och hur ser andra på mig? Och vem vill jag vara? Och jag tänker att de här frågorna är lika gamla som människan själv. Ändå så är det som att det skett en förändring i den tid vi lever i idag, då ännu fler människor kanske än tidigare känner sig rotlösa. Och samtidigt så finns det en förväntan, inte minst bland unga människor idag, om att bygga sitt eget varumärke. Och det här är svårt att få ihop. Rotlösheten kan handla om att vi inte har något självklart sammanhang där vi känner samhörighet och tillhörighet. Kanske har vi flyttat, kommit till en ny ort eller till ett nytt land. Kanske har vi lämnat ett tidigare sammanhang där vi förut var aktiva men nu inte längre känner oss hemma. Kanske finns det andra saker som gör att min livssituation förändrats och där det som förut var självklart inte längre finns där. Barn som flyttat hemifrån. En skilsmässa. Sjukdom. Ett avslutat arbetsliv. Eller en nystart som en flytt ofta innebär. En flytt till en studieort. Eller till ett arbete. Ja, skälen till varför vår livssituation har ändrats kan vara många. En del av rotlösheten tror jag också hör ihop med att vi befinner oss i en tid då normer och värderingar förskjuts. Och då tänker jag både på våra trosystem och de politiska systemen. Jag tänker på frågor om mänskliga rättigheter och det sociala nätverk som kanske inte längre är så tryggt som vi tidigare har tänkt oss. Det finns en vilsenhet. Jag kan själv känna hur jag påverkas av det samhälle som vi lever i och som många gånger känns hårt och kallt, ja rent av omänskligt, människofientligt. Och alla frågetecken kring vår och vår planets framtid, ja de påverkar mig också. Allt det här har gjort mig till en sökare av hopp. Jag har insett att jag den senaste åren har skrivit och talat mycket om hopp. Och jag söker mig efter platser som ger hopp och efter människor som ger hopp. Och jag gräver i min tro efter stabilitet. Den stabilitet jag behöver. Och jag söker hoppet i min relation till Gud. Gud som jag möter både i det ordlösa och i mötet med andra människor. Temat idag är vårt dop. Och även om jag kanske inte så ofta talar om mitt dop och kanske inte heller alltid tänker på det, så finns det där som en väldigt viktig punkt i mitt liv. En punkt som har fungerat som ett ankare när det har hänt många saker omkring mig i livet. Jag var inte så gammal när jag döptes. Men det skedde på mitt eget val. Och min tro då var på många sätt ett barns tro. Den här trygga, självklara tron. Och jag kände mig älskad av Gud, sedd av Gud. Ursäkta. Då var det ju självklart att jag också skulle döpas, eller hur? Det var ju så undervisningen hade sagt, som jag hade fått. Och jag döptes. Några år senare när jag var ung tonåring så hände en hel del saker i den församlingen som jag tillhörde som fick mig att reagera på många olika sätt. Och som faktiskt fick mig att tvivla på församlingen. Men inte på Gud. För Gud och jag, vi hade ju liksom redan gjort upp det där. Vi hade en nära relation och dopet fanns där. I dopet får vi säga ja till Gud. Om dopet sker när vi är små så får vi göra det genom att bejaka vårt dop senare i livet. Gud har redan sagt ja till människan. Men Bibeln beskriver ändå att det sker något nytt vid dopet. Det är en bekräftelse. Och jag tänker att berättelsen om Jesus dop är så bra berättelse för att tala om dopet, vad det innebär. I samband med det så berättas om att när han kommer upp ur vattnet så hörs Guds röst och anden kommer ner över honom som en duva. Och den här rösten säger: detta är min älskade son, min utvalde. Och samma ord hörs vid varje dop. När du döptes, eller den dagen du väljer att döpas, så viskar den heliga ande: detta är min älskade son, dotter, barn, min utvalde. Jesus behövde det där dopet som en bekräftelse på sin identitet och sitt uppdrag. Strax därefter så börjar en 40 dagar lång period, en prövoperiod ute i öknen. Och där det många gånger fanns anledning för honom att tvivla på om han var på rätt väg. När frestaren viskade det ena efter det andra i hans öra, ord om makt och att ta sin plats, bevisar för omvärlden vem man är, så visste Jesus att den där rösten inte var värd att lyssna på. Han visste redan vem han var och vem man är. Och han behövde inte bevisa något. Jag misstänker att det finns fler än jag här inne som någon gång har hört den där rösten. Har brottats med negativa tankar om oss själva. Och den där rösten som vill tala om för oss att vi inte duger om vi inte gör si eller så. Och det är inte alltid lätt att när den där rösten kommer påminna sig om att det är inte alltid sant det vi tänker och det vi känner. Ibland när jag pratar med någon om den där kritiska rösten så kan jag säga: tänk dig att din kritiker sitter på din ena axel. Men på den andra axeln så sitter någon annan som berättar sant om dig. Som talar om hur värdefull du är och hur älskad du är för den du är. Vill du, brukar jag säga, så kan du få låna mig de där dagarna om du behöver det. Jag sitter gärna där på din axel och påminner dig om vem du verkligen är. Och till den som har en kristen tro så kan jag säga att det är den här heliga ande som viskar till dig i det örat. Men jag tänker samtidigt att det faktiskt är så att du och jag kan få vara Guds budbärare, kan få förmedla andens röst i de där stunderna och sitta där på den där axeln. Vi får förmedla kärlek som vi först har fått av Gud och förmedla andens hälsning om utvaldhet. Dopet är en handling som står kvar också när det känns som om Gud är långt borta, för de dagarna kan komma. Eller när våra gudsbilder trasas sönder. Dopet kan vara som ett ankare när det stormar. Ett löfte och ett hopp. Samtidigt är dopet så mycket mer. Dopet är verkligen ingen examensbevis eller högtid. Det finns ingenting vi behöver bevisa, men det är en start på något nytt. En livslång vandring tillsammans med den som säger: följ med och se. Följ med och se och upptäck livet tillsammans med mig. För det är vad Jesus inbjuder oss till. I Romarbrevets 12:e kapitel skriver Paulus om den andliga gudstjänsten som jag uppfattar som något som ständigt pågår i våra liv. Som ett samtal eller helt enkelt som ett umgänge med Gud. Paulus uppmuntrar oss att ge av oss själva och att låta våra tankar påverkas av Guds tankar. Han skriver: låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar. Och som jag talade om inledningsvis så är det lätt att känna både maktlöshet och hopplöshet inför saker som sker omkring oss. Och därför tror jag att vi behöver umgås med det som ger en motvikt. Och vi kan aktivt tillsammans arbeta för att skapa platser och miljöer som i sig är en motrörelse eller kanske snarare en förrörelse. En rörelse för människans och skapelsens skull. I samma kapitel talar Paulus om den kristna gemenskapen som en kropp där alla delar behövs och där alla är lika mycket värda. Inledningsvis säger han något intressant. Han säger: i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en av er rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat dig. Det där med bibliska ord är ju inte alltid så självklart kanske. Jag föreställer mig att Paulus kanske idag skulle ha sagt något i stil med: ta inte dig själv på för stort allvar. Slappna av. Se att du är en del av en gemenskap. Allt hänger inte på dig. Men du ska veta att du är viktig. Du behövs. Paulus fortsätter: er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver och vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna er inte. Gläd er med dem som gläder sig. Och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Och håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Jag valde att läsa hela stycket. Jag tänker att det finns så mycket viktigt i det. Det är vackra ord. Inte alltid lätt att leva efter, men sanna. Och jag tror faktiskt i den här tiden vi lever i med så mycket rotlöshet och där värderingar inte alls längre är så självklara, så behöver vi ha den här formen av ord som på något sätt blir en programförklaring för våra liv. Hur vill vi leva? En viljeinriktning och någonting som vi får öva oss i om det är det här vi vill. Dopet är dubbelt. Det är den enskilda människans möte med Gud. Det är mitt ja till Gud och Guds bekräftelse av mig. Samtidigt är dopet inte bara en fråga mellan mig och Gud, för vi döps in i en gemenskap. Det beskrivs som att vi döps in i Kristus kropp. Och Kristus kropp är både själva gemenskapen med Gud, men kroppen är också en bild för alla troende. I Galaterbrevet läser vi att genom dopet är vi inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. I dopet möter vi vattnet och anden. Vattnet omsluter kroppen eller som gjuts på huvudet. Det blir en stark symbol för livet och döden. För vattnet i Bibeln symboliserar kaoskrafterna. men också det som ger nytt liv. Det dånande havet och den pålande bäcken innehåller samma vatten. Det finns inom oss och runt omkring oss i ett ständigt kretslopp. Kanske är det därför som många av oss, och jag bland annat, dras till vatten. Både när det stormar och när det skvalpar lugnt och stilla så gör vattnet något med mig. Det är en plats där jag känner närhet till Gud och till Guds ande. Anden som gång på gång påminner oss om att vi är älskade, utvalda och sedda av Gud. I Titusbrevet som vi läste inledningsvis beskrivs hur anden strömmar över oss för att ge oss hopp. Ta emot det hoppet om du vill och lev i det. Och ge det hoppet vidare till människor som du möter. Amen.